Det kriminella nätverket i Eskilstuna har hittat en guldgruva. På nätet och över telefon så söker de upp pensionärer, påstår att de jobbar för banken och lurar sedan brottsoffren på alla besparingar. På några månader så misstänks de dra in 25 miljoner. Men vad bedragarna inte vet är att hela deras operation är övervakad. I hemlighet så har en ljusskygg hacker tagit sig in i deras datorer och lyssnar på allt som sker. Allt som bedragarna gör när de lurar pensionärer på pengar, när de pratar om att bränna brottsvinsterna på sexköp eller när de pratar om att utföra våldsdåd mot betalning. Allt det här spelas in och sparas. Och det är inte så att hacken behåller materialet för sig själv, utan han skickar det vidare. Både till journalister och till polisen.
Jag kan se allt de gör. Läsa alla deras meddelanden, lyssna på vad de pratar om och med varandra och så vidare.
Hey, lyssna på mig. Grabbarna är på väg redan nu mot dig. De kommer knulla upp hela din familj, din lilla hora mannen, jävla fitta mannen.
Förra veckan, jag tror vi kom upp till 1,5, 1,6, 1,2 brus. Nu håller på att knulla Sverige av alla.
Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Det är torsdag och du lyssnar på ett nytt avsnitt av Krimrummet. Med mig i studion idag har jag Sanna Klinghoffer som är journalist på SVT. Välkommen.
Tack så mycket.
Idag ska vi prata om bedrägerier. Det är så att de senaste åren så har de svenska gängen gjort entré på den här arenan. Polisen bedömer att brottsvinsterna från bedrägerier idag är ungefär dubbelt så stor som pengarna från narkotikahandeln. Och idag så siktar vi specifikt in oss på en härva som du, Sanna, tillsammans med din kollega Björn Thunbäck har avslöjat i Uppdrag granskning. Kan du inte måla en bild av hur allt det här drar igång? För det påminner lite om en spionfilm.
Nej, men det var ju jättekonstigt och något vi aldrig varit med om innan. Det kom ett sms. Jag har hackat ett kriminellt nätverk. Är ni intresserade?
Då blir man intresserad.
Då blir man väldigt intresserad och det växer ju tusen frågor i huvudet. Vad är detta? Är det någon som plojar med oss? Är det någon som på riktigt har gjort det? Så vi tog kontakt med den här personen och frågade precis, vad är det du har gjort? Och då säger den här personen som är en privatperson att den har hackat ett kriminellt nätverk. Vilket betyder att den är inne i de här i olika individer i det här nätverkets datorer. Ser allt de gör, varenda googling, om de tittar på en dyr Rolex-klocka, surfar på jeans eller om de är inne i sina krypterade chattar. Så ser den här hackaren precis allt i deras datorer och hör allt de säger i sina headset.
Det är en kittlande premiss.
Det är en väldigt kittlande premiss. Och då säger den här hackaren, jag spelar in det här. De stjäl massa pengar från pensionärer. Det är för jävligt, ni måste göra någonting. Okej, det är ju olagligt att hacka. Det kallas dataintrång. Men det är inte olagligt för oss att ta emot det. Vi får ju självklart inte uppmana hackaren, kan inte du hacka det eller göra det? Och det har vi inte heller gjort såklart.
Man får balansera lite på en lina där.
Precis, så man får veta vad som är vad. Men att ta emot materialet och granska det, det får vi. Och det gjorde vi.
Är du inne där på internetbanken?
Ja.
Och där ser du dina konton?
Ja.
Och fram till idag har vi tagit emot tusentals timmar med datorrörelser, med samtal.
Och det är då liksom en insyn i det här kriminella nätverket, hur de opererar.
Exakt. Och det är som, om du tänker dig själv när du sitter vid datorn, du kanske pratar, om du har på dig headset då, pratar med någon över bordet, du kanske ringer din mamma eller vad som helst. Allt det har spelats in för de här kriminella då. Och när vi fick det här materialet så såg vi ju de här bedragarsamtalen och kunde lyssna på dem. Och de lät ju, nu inte vi dataexperter, men när vi såg materialet vi fick så kändes det väldigt på riktigt. Men då är det så här att som du sa innan att hackaren har inte bara skickat det till oss utan även till polisen. Och polisen reagerar kanske likadant som oss, jag vet inte. Men de såg ju samtalen och då ser man namn och telefonnummer till de som är offer och luras här. Och då såg polisen att Strax efter så fick de telefonsamtal från exakt de här personerna där de gjorde polisanmälan om ett bedrägeri. Alltså förstod de, det här är på riktigt.
Och det här är en operation som kommer att pågå under flera månaders tid. Men om vi börjar här från början, utan att röja någon sorts källa. Det här måste vara en person som har källskydd, föreställer jag mig. Men vad kan du säga om den här hacken?
Det är en väldigt speciell person, måste jag ju säga, på många sätt. Som i övrigt, det jag har träffat personen och det jag känner till den, och som den är noga med att säga, att den följer lagen i alla andra avseenden. Men just det här har gjort den här personen så himla upprörd så att den säger att jag struntar i att det är ett lagbrott. Det här måste ordnas, det här måste komma upp till ytan, det här är inte okej.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
När ni börjar titta på det här materialet, för jag antar ni får det här i olika sjok.
Ja.
Och när ni sätter er ner och tittar på det här första gången, vad är det ni ser då?
För det första så baxnar vi. Det är ju väldigt privat. Alltså det är ju, ja men tänk dig själv om någon går in i din dator och spelar in och man får sitta och se, även om det är oskyldiga saker du gör. I det här fallet var det inte oskyldiga saker de här individerna göra. Det är ju som att titta i någons dagbok på något sätt. Vi såg ju hur de la upp listor om knarkförsäljning och vad det kostade, planer på att göra eget knark med tillägget. Ops, det här är nog inget man ska sälja till någon man känner, för jag vet inte kvaliteten på det. Vi hörde hur de pratade med varandra. Vi hörde de här bedrägerisamtalen som var förfärliga att höra. Hur äldre personer får sina sparkonton totalt tömda. Och vi hörde hur de pratade efteråt där de hånade grovt sina offer. Så att det var ju omvälvande på väldigt många olika sätt.
Och det som blir lite tacksamt för er, antar jag, det är att det inte är en person som sitter hemma på kammaren och sysslar med det här, för då kanske man inte pratar så mycket. Men när man, det framstår som att de är en hel organisation eller organism som gör det här tillsammans.
Ja, vi har fått lära oss att det är säkert fler människor än vad hackaren har inte kommit in i alla datorer i det här alla personers datorer i det här nätverket, men i flera. Och vad vi misstänker, och vad polisen också säger att de misstänker, att det finns någonting, någon högre upp som hackaren inte har kommit in i. Men så långt så har vi fått en väldigt god inblick.
Det brukar vara så, alla har en chef.
Ja.
Sättet som man utför den här typen av bedrägerier, det ser lite olika ut. Vi kan börja med att lyssna lite på hur åklagare Anton Larsson Forsberg, som leder den här förundersökningen, beskriver själva brottsupplägget.
Nej, men så här är det, att de har en server av något slag där de kan skicka mass sms. Så det ser ut som ett sms. Man tror att det är någon som skickat ut ett vanligt meddelande. Och så står det i det här meddelandet att det kommer från något av Sveriges mer kända företag. Mediamarkt eller Power. Biltema, guldfynd. De har kört lite olika, Vattenfall. Och tack för din order. Om det inte är du som har beställt det, ring oss på det här numret. Och så står det ett nummer i det här smset. Och de riktar in sig uteslutande på äldre människor. Och då blir det oroliga. Ringer det här numret. Tror att de kopplas till ett nummer i Stockholmsområdet. Men ett virtuellt nummer. Och så finns det bara på internet och så. Kopplas de till en telefonväxel med en bedragare som lurar dem att de sitter på kundtjänst och ska hjälpa dem. Och sen då när de lovat att de har makulerat den här orden så ska de skicka dem till banken. Då. Du kan vara kapad, det är bäst att du pratar med din bank, jag kan koppla dig. Och de är väl oroliga och tror på det här. Så kopplas de vidare till en annan bedragare som de lurar av dem pengarna på olika sätt.
Allt det här, det börjar alltså med att massvis av sms skickas ut. Det är säkert många som känner igen sig att man har fått sms vid något tillfälle. Det påstås komma från något företag. Det handlar ofta om någon typ av leverans som är på väg. En leverans som man inte alls känner igen att man har beställt. Sen så finns det någon länk eller något nummer som man kan höra av sig till om man har frågor kring detta. Och den som man kommer till när man ringer det här samtalet, det är ju då bedragaren. Sanna, hur har det gått till i den här härvan när bedragarna hittar sina måltavlor?
De jobbar väldigt systematiskt och går från stad till stad, riktar medvetet in sig på äldre personer och kan via vanliga söktjänster som Hitta och så vidare gå in och ställa in olika parametrar, till exempel man över 65 år, och då rasslar upp ett gäng telefonnummer och personer som de sen skickar ut mass-sms till, där de då skriver: hej, vi har packat din order, den kommer snart, ordernummer och ett telefonnummer att ringa. Och då tänker ju de här individerna: men jag har inte beställt något, och ringer för att ställa detta till rätta. Och där startar en skicklig social manipulation där man stressar personen med att du har blivit kapad, du håller på att riskera att förlora alla dina pengar. Och vi vet kanske alla att när man är stressad kanske man inte tänker allra mest rationellt. Och en lång historia kort, det slutar med att de manipulerar sig in i offrens datorer och tömmer deras konton.
Ni tar ju upp ett exempel som är väldigt cyniskt. Det visar man är, i det exemplet så fokuserar man på Blekinge län, tror jag. Där man går in i respektive kommun då, så letar man efter personer som heter Johan över åldern 65. Och eftersom man kan följa det som sker på hackerns skärm, då kan man se hur de då tar det här telefonnumret och sen så lägger de till det i en lång lista, och de ska få så många nummer som möjligt som de sen skickar ut ett mass-sms till.
Mm.
Och det handlar ju då om någon typ av leverans som de här personerna inte har gjort. Man skickar ut väldigt många sms, och de allra flesta de tittar nog på det här smset och tänker: nej, men det här måste vara något fel, jag har inte gjort någon leverans, och sen så lägger man det därhän.
Mm.
Och det gör ju inte så mycket för bedragarna, för de behöver inte ha någon stor träffprocent på sina mejl, för de skickar ut så otroligt många sms.
Exakt.
Så det räcker med, får man träff lite då och då, så får man ändå en väldigt bra timlön för det.
Mm.
Ni har ju hört massvis av de här bedrägerisamtalen, hur låter de?
De är hyfsat duktiga på det de gör. Polisen som vi har talat med säger att det här är inte ett av de skickligaste nätverken. Det finns sådana här bedragarnätverk där polisen inte utesluter att individerna har jobbat på bank, för de uttrycker sig mycket mer slipat. Men det ringer en orolig person och säger: jag har inte gjort någon beställning. Och då svarar en trygg röst: men det ska vi hjälpa dig med. Och vi ska makulera det, men vänta ett tag. Det verkar som du har blivit kapad. Du kan förlora alla dina pengar. Oj, ingen
nu kopplar vi dig till banken.
Exakt, och vi polisanmäler också detta. Och det känns ju tryggt och bra. Och i den stressen tänker inte offret på att vänta ett tag, Mediamarkt, Claes Olsson eller Telenor eller vad det är, kan inte koppla mig till bankens it-säkerhetsavdelning. Men just då är man nog i panik att man håller på att förlora sina pengar. Och så kopplas man till banken, som är en annan person. Och ibland i samma person. Ibland spelar en person både kundservice och bank.
Och de är ju väldigt inställsamma, tillmötesgående i de här. De är förtroendeingivande. Men det är klart vi ska hjälpa dig. Och nej, vad hemskt.
Mm.
Och sen så slutar det då med att människor blir av med tiotusentals, hundratusentals kronor. Egentligen allting de har på sitt konto. Och det är en väldigt hänsynslös typ av brottslighet där man riktar in sig på just äldre personer som kan ha det svårt med tekniken. Man använder sig av svåra ord för att ingjuta något sorts förtroende. Ibland så är det inte ens riktiga ord man slänger sig med, utan det är bara en påhittad terminologi som låter väldigt avancerad just för att bygga upp då det här förtroendet. Och i centrum säger att allting måste ske snabbt. Vi kan lyssna på ett samtal mellan bedragarna och en 82-årig kvinna som är med i programmet.
Ta andas in och ut. Ta andas in och ut.
Jag klarar inte detta.
Jag förstår, men ifall du tar och andas ut in och ut, ifall du tar och andas lugnt.
Jag vill avsluta.
Jag förstår att du vill lägga, men ifall du väljer att lägga på här, du förstår inte vilken risk du håller på att ta.
Det är lika bra att vi knyter samtalet.
202 000 kronor som har försökt att signeras ut. Och den duplikatsignering vi plockar upp här från programmeringskoderna. Och det är strax innan brytning, så det är minuten det handlar om.
Nej, vem får detta?
Det är ont om tid nu. Det handlar om minuter just nu. Ifall du inte väljer att signera, så kommer dina pengar försvinna där inom cirka 5-6 minuter det handlar om. Så jag förstår inte hur du inte kan vara uppstressad. Det är inga små pengar det handlar om. Har du tagit och signerat den signeringen framför dig? Din lilla hora, mannen.
Det som händer här, det är att samtalet bryts precis när den här kvinnan är ett steg bort från att signera överföringen på drygt 200 000 kronor till bedragarna. Det som vi lyssnar på här, Sanna, det är en oerhörd press som sätts på den här kvinnan.
Mm, det är förfärligt att lyssna på. Och hackarens modus har ju varit att spela in för att hämta in bevisning för att de här personerna ska åka fast, och hackaren skickar det här till polisen. Men här, och då kan man ju inte stoppa de här bedrägerierna, för att då finns det ingen bevisning och då åker de inte fast. Men här klarade inte hackaren att vara passiv. Vi fick ett meddelande. Hasse, som den här personen kallar sig,
bedragaren.
Bedragaren håller på att köra över en äldre kvinna totalt. Jag klarar inte av att höra detta. Och då väljer hackaren att bryta samtalet.
Bryter sin egen princip. För hackaren har ju en princip då om att han ska vara en fluga på väggen. Sen så skickar han vidare material till polisen och till journalister för att liksom få ögon på detta.
Ja.
Men är också väl medveten om att han, om han bara skulle gå in och stänga av samtal hela tiden, då försvinner den här insynen som han har. Men här kan han inte hålla sig.
Nej, här kan han inte hålla sig.
Jag tycker det som man tar med sig från det här samtalet är att hon säger ju flera gånger att hon vill bryta samtalet. Det här är en kvinna som har panik.
Ja.
Och i samtalet som vi hörde här med den 82-åriga kvinnan, där kan man fortsätta höra bedragarens reaktion efter att samtalet tar slut. För han var ju precis på väg att få jackpot här, och så bryts samtalet. Så han försöker desperat få tag på den här kvinnan igen, men han lyckas inte. Och det som följer då, det är ett vredesutbrott där han svär och hotar ut i luften. Det är en väldigt stor kontrast mellan den här silkeslena och inställsamma rösten som brottsoffren får prata med i vanliga fall. Och vi lyssnar på hur det låter precis efter att det här samtalet har brutit. Så här kanske det är på plats då, och varna för kraftigt språkbruk.
Hallå? Nej, för i helvete.
Vad ska terra henne?
Hej. Tyvärr har vi inte svarat just nu. Ring upp igen om en liten stund. Tack.
Jävla fitta! Fitta! Jävla fitta, jävla fitta. Jävla fitta. Alltså jag knullar hennes mammas fitta.
Vad händer, mannen?
Alltså jävla fitta, bre. Jag svär på min mamma, vi var under signeringen, Hon skulle vara sin, hon var misstänksam hela vägen. Jag har suttit och pratat. Vi var under signeringen. 202 läkare skulle skicka ut direkt från ICA. För ingenstans att lägga på. Jag ringer henne 15 gånger, jävla kora. Jag skriker på henne. Jag bara, signera!
Det här är helt annan tonläge, helt annat språkbruk än vad vi hör i vanliga fall då. Bedragaren, han får ett vredesutbrott, men ganska snabbt efter så skrattar han åt den här situationen. Det påminner mig om att han, det känns som att man har förlorat en match i ett datorspel eller något sånt där.
Ja, ungefär så. Och det som har varit så unikt med det här arbetet är att få höra det efter snacket. Vi hör inte bara bedragarsamtalen, utan vi hör också hur de pratar efteråt och sinsemellan. Och det är förfärligt att lyssna på.
Och i det här fallet, då är det ju att han har gått bet om mycket pengar då. Men det finns ju andra exempel när man istället firar de här pengarna som man har kommit åt, va?
Mm.
Hur låter det då?
Nej, men då är de ju väldigt glada, och det är också provocerande att höra, ja, till min födelsedag, jag hoppas att jag har 1,5 miljoner, 2 miljoner. I det här fallet är ju han i 20-årsåldern, och de här pengarna han talar om, det är inte hans pengar, det är pensionärers pengar.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
För den här 82-åriga kvinnan som vi hörde i samtalet, där landar ju allt väl i slutändan. Hon blir inte av med sina pengar, men det har många andra blivit. Vi kan lyssna på en av dem som ni har intervjuat, Sanna. Det är en kvinna vid namn Eva som blev av med allt hon hade på banken, 48 000 kronor.
Stefan från Länsförsäkringens säkerhetsavdelning ringer till mig. Han ber mig gå till datorn. Och så ber han mig hitta 3 prickar i övre högra hörnet. Jag ser hans markör på min skärm. Det är som en liten triangel så där. Och det står Hasse på den. Han har ju sagt att han heter Stefan. Så jag frågar varför det står Hasse. Och då säger han att han och kollegan har samma. Sen vägleder han mig och jag gör som han säger. Man får inte känslan av att man blir lurad. Och det går liksom inte att höra på deras röst heller. Utan ja, de är duktiga helt enkelt. Och så måste de ju vara fullständigt utan moral. Just det här att de har riktat in sig på äldre personer. Det är ju så elakt.
Eva, som vi hör här, hon drabbades hårt.
Ja, hon blev av med precis allt hon hade. Och det var som hon sa när jag träffade henne, att det var ju tur att jag precis dagen innan hade betalat mina räkningar. Annars vet jag inte vad jag hade gjort.
Och slutade med att hon får låna pengar av sin syster.
Ja, hennes syster skänker henne 10 000 kronor för att hon ska ha någonting extra att röra sig med.
Det är också fint i avsnittet när systern, för Eva säger, hon skäms, hur kunde jag göra det här?
Mm.
Och systern säger, det är inte du som ska skämmas, det är de som har gjort det här, det är skurkarna som ska skämmas. Och jag kan tänka mig att ni har försökt få kontakt med så många brottsoffer som möjligt här. Vad är det för personer ni kommer i kontakt med?
Stukade personer är det, och för det första är det väldigt svårt att ringa dem för att de svarar inte på okända nummer efter att de varit med om det här. Så att vi har ringt, jag vet inte hur många människor. Och sen är det människor som känner sig dumma, som skäms. Som i några fall så var det några som vi skulle träffa och intervjua, men som sen ringde och sa, jag har inte sovit hela natten. Jag har inte knappt berättat detta för någon, inte ens för min egen familj. Jag skäms för mycket, jag vill inte vara med. Och det berättar också poliserna som har kontakt med offren, att en del anmäler inte ens, för att de vill inte att det ska komma till kännedom, för de känner sig så dumma. Och det som är grymheten här är ju också att de här äldre personerna kan ju aldrig jobba i kapp där. De kan ju inte få de här pengarna. Det var det de skulle ha på sin ålders höst. Och nu har de ingenting.
För det är inte så att de får tillbaka de här pengarna heller i de flesta fallen?
I regel får de inte det. Och i Evas fall som vi hörde här, så menar ju banken att du gjorde ju signeringen själv. Så att vi kan inte betala dig någonting.
Jag har jobbat med ganska många sådana här bedrägerifall, och det är som du säger att den här skammen som finns, den är otroligt påträngande hos människor som blir utsatta för det här. Och det är inte bara så att de blir av med pengar, rent konkret så är det ju så, men man ska också leva vidare med det här. Och jag vet fall där det har tagit människor otroligt hårt psykiskt att leva vidare efter en sån här sak.
Mm.
Man kan tänka att det här är inte en våldsam typ av brottslighet, men den förstör människor.
Verkligen, jag instämmer.
I ert arbete, Sanna, så börjar ni kartlägga personerna som ligger bakom de här bedrägerierna, de som sitter vid datorerna, de som ringer de här samtalen, och de första spåren, de leder er till Eskilstuna.
Mm. Vi förstår att, till en början förstår vi att det är en person som sitter där och är någon form av administratör och hjälper till att skicka ut de här sms'en och sätta igång processen på dagarna, på månaderna. Och sen förstår vi att det är några från Göteborg som är inblandade. Och till en början så har vi bara aliasnamn på dem. De kallar sig för Hasse och Sara och Jakob och så vidare. Men sen kan det hända att någon av dem beställer en flygbiljett och hackar den in i datorn.
Funkar det inte med ett alias?
Nej, då funkar det inte med ett alias. Då måste man ha sitt riktiga namn. Där, check, fick vi det namnet. Och sen visade det sig också att den som är huvudperson och den som är mest aktiv, den som kallar sig Hasse, han missar det här med att dra för kameralinsen på datorn, och då får vi hans ansikte. Men det tar lång tid, han jäckar oss länge. Vi blir galna på att inte fatta vem han är.
Det är när han försöker elda upp sin webcam med en tändare, det ser lite lustigt ut.
Ja, och sen är det fler bilder vi får. Men vi hör ju också i inspelningar hur någon säger hans namn som inte vi uppfattar, vilket vi blir galna på då. För han säger, wow, säg inte mitt namn. Du säger aldrig mitt namn. Hör du det? Hör du det? Om du säger det igen, jag kommer säga ditt namn. Så han är ju smart, han håller sig undan. Och det hör vi också han säger att jag är, när han är i Bulgarien tror jag det är. Jag är i en liten by här, ingen kommer hitta mig, inte ens Säpo.
För de är väldigt rörliga.
Ja, de är väldigt rör på sig hela tiden.
Och ni har försökt följa deras spår ut i världen också, hur har det varit?
Nej, men vi ville följa dem och se vilka miljöer de levde där och var de satt och gjorde sina scams och i bästa fall få kon på dem. De levde inte the lavish life som vi först trodde. Och det är det som får oss också att tro att det finns någon över dem. De levde i ett reguljärt vanligt medelklassområde i Istanbul när de var där och scammade i en lägenhet. Och i Dubai bodde de med arbetarkvarteren, kan man säga, där arbetskraftsinvandrarna bor och tillika prostitutionskvarteren. Men Dubai har vi också förstått att där är man också för att kunna tvätta pengar, köpa klockor, köpa lyxvaror och att man kan göra större uttag på kort än vad man kan göra i till exempel Sverige och Norge.
Det är också någonting som de pratar om i något läge att de ska fira de här intäkterna med att köpa horor på kvällen.
Ja.
Man får en inblick både i brottsligheten men även deras privata liv.
Ja. Nej, vi upphörde ju inte att förvånas när vi gjorde det här programmet.
Vad är det här för typ av personer då, när ni får det klart för er?
Några av dem har suttit inne och har blivit åtalade och har en kriminell lista, eller vad man ska säga. Några av dem är ju helt ostraffade och rena. Och det som förvånade oss är ju att två av huvudpersonerna i det här gänget är bara 18 och 19 år. Och på ett halvår har den här gruppen dragit in 25 miljoner kronor.
Otroligt stora pengar.
Väldigt stora pengar. Och som den it-säkerhetsexpert som vi talar med i programmet säger att det är inte sofistikerat eller svår datakunskap. Jag skulle inte vara med om du och jag, Kim, om vi hade haft den moralen, hade kunnat sätta upp en sån verksamhet och vara hyfsat framgångsrika.
Ja, vi avråder våra lyssnare till att ge sig in i detta.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare, Big Mac, med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Det är inte enbart bedrägerier de sysslar med, utan det är, i kommunikationen så finns det spår till annan typ av brottslighet också. Kan du berätta om det?
Nej, men i kommunikationen så ser vi ju hur en del av dem ägnar sig åt att sälja knark. Visa partier på knark, filmer med partier på knark. Vi ser hot om våld. Vi ser att de vill göra en beställning på att slå och misshandla någon. Och hur någon svarar, det är inga problem. Jag kan också knäcka några ben om det är så. Vi ser hur de planerar att göra en kidnappning av en persons bror. Och för att få in 3 miljoner. De har fixat en stuga i skogen. De har ordnat med allt det praktiska. Det är en insyn i en grovt kriminell värld och en värld som jag inte är bekant med.
De pratar ju också där. Hur vet man att han betalar då? Men det är hans bror, det är klart han betalar.
Exakt.
Polisen har ju varnat de senaste åren för att de som har gjort entré i den här bedrägerivärlden är i mångt och mycket samma gäng som står för gatuvåldet. Att det har liksom skett en korspollinering där. Och att det man tjänar på bedrägerierna kan finansiera mycket av de gängkrig vi ser. Nu för tiden så läggs ju nästan alla våldsdåd ut på entreprenad. Den som vill ha någon skjuten, den betalar någon för att den skjutningen ska ske. Och då blir pengar hårdvaluta för våldet på ett helt annat sätt än det har varit tidigare. Så småningom så når den här brottsligheten vägs ände. Hackaren har ju inte bara delat sitt material med er utan även med polisen. Och förra veckan så slog polisen till på flera adresser, både i Eskilstuna och i Göteborg. Tre personer sitter häktade misstänkta för grovt bedrägeri. En fjärde person, den som har kallat sig för Hasse och som pekats ut som någon sorts ledande roll, han har gripits i Portugal av portugisisk polis. Han kommer att överlämnas till Sverige inom kort. Så de är fyra personer som sitter frihetsberövade. Och nu, Sanna, nu får det här ett rättsligt efterspel.
Ja, det får det. Och jag tror att hackaren känner sig väldigt nöjd. För det har varit hackarens mål hela tiden att göra detta. Och nu är fyra av ett mycket större nätverk gripna. Och som jag har förstått det så har de lyckats överraska de här individerna så att de inte har kunnat radera någonting på sina datorer och telefoner. Jag vet inte det är 100, men som jag har förstått det så är det så. Och där börjar ett nytt arbete för polisen att kanske hitta större sammanhang och mer information i datorer och telefoner.
Hackaren upplever jag har känt lite frustration kanske under den här resan att det inte har hänt så mycket. Hur ser det ut?
Hackaren känner sig jättefrustrerad och det har varit en utmaning för hackaren att lyssna på de här samtalen och inte kunna ingripa. Det har ju hackaren gjort då en gång. Men hackaren är ju nöjd nu men tycker att hela systemet är som sirap.
Det är en väldigt märklig historia det här egentligen när man zoomar ut. Att då har man en enskild hackare, en privatperson som egentligen är orsaken till att allt det här sker nu. Det rättsliga efterspelet, att den här brottsligheten stoppas. Det är en märklig historia.
Det är en jättemärklig historia och det är någonting jag aldrig varit med om innan. Verkligen jättekonstigt.
Vad har hackaren för drivkraft?
Jag tror att hackaren har ett enormt rättspatos och det är lite paradoxalt att säga det för att hackaren begår ju själv ett lagbrott, dataintrång. Men i övrigt är hackaren, som jag har förstått det, en väldigt laglydig person. Men hackaren står ju inte ut med att det här sker. Vi ställer frågan till hackaren: kommer du fortsätta nu? Fyra är gripna. Det här nätverket verkar nystas upp vad det handlar om. Och då säger hackaren, så länge myndigheter och polis inte kan stoppa den här typen av telefonbedrägeri som är jättestort i Sverige, omkring 200 000 anmäler det här varje år, då kommer jag fortsätta. Så jag kommer inte lägga ner. Men när jag ser att man får bukt på det här och att det här minskar, då kan jag lägga av.
För det som du säger, det som ni har varit inne på, det är ju en bedrägeriliga som nu förhoppningsvis då är på väg att monteras ner av polisen, men det är en liga i mängden. Det här är ett utbrett problem.
Polisen berättar att det finns ett tiotal kluster som jobbar industriellt med detta och de finns bland annat i Spanien. De sitter från Marbella hela solkusten upp till Barcelona. I Portugal finns ett gäng, i Libanon, de finns i Kosovo och de finns, våra fanns ju också tag i Turkiet och Dubai och Egypten. Så att det här är jättestort och det här är den stora kassakon för den organiserade brottsligheten. Och det är de här pengarna, pensionärernas sista sparpengar, som gör det den pågående gängkonflikt vi ser nu med sprängningar. Så det är otroligt provocerande. Pensionärers sista pengar gör det den organiserade brottsligheten.
Och den stora frågan som uppstår är ju kanske då, hur stoppar man detta? Och den bistra sanningen här, det är att det är väldigt svårt. Det kanske är rent av omöjligt, i alla fall om man pratar om att utreda bort det här. För det är en väldigt lätt brottslighet att utföra på bred skala. Men den är väldigt resurskrävande för myndigheterna att utreda. En sak som fastnar hos mig, det är att i avsnittet så säger polismannen som ni har intervjuat att du kan gå ut och varna allmänheten en gång. Du kanske kan varna allmänheten två gånger, men när du gör det för tredje gången, då är det nästan att betrakta som reklam för ett framgångsrikt brottsupplägg. Det är väldigt svårt att komma runt en lösning på hela den här problematiken där man inte lägger ansvaret på den enskilda individen.
Verkligen. Och vad som är så sorgligt är också att brottsuppklarningen för just den här typen av bedrägerier är kanske 2%. Om man tänker förr i tiden, kriminella, det kan ju du bättre än mig, stod i gatan och sålde knark. Det finns en risk med det. Du kan bli tagen av polisen, du kan bli nedslagen, massa grejer. Här sitter människor på tryggt avstånd och via telefon försöker lura de här äldre personerna. Och går det inte, då har de inte riskerat någonting. Men oftast går det. Och det är ju som ett kriminellt maskineri. Och det rullar nu, medan du och jag sitter här, så sitter massa pensionärer och blir lurade på pengar. Bara det är en väldigt provocerande tanke.
Och aktörer här som man kanske inte ska glömma bort när man pratar om det här, det är ju bankerna.
Exakt.
Bankerna har ju det senaste decenniet helt revolutionerat hur vi för över pengar. Allting sker digitalt, allting sker väldigt smidigt via bank-ID och Swish. Och i vardagen så är det där jättesmidigt många gånger. Men när det kommer bedragare och utsätter människor som inte har 100% koll på den här tekniken, då kan det gå väldigt snabbt att förlora alla sina pengar. Och vad jag förstår så har ju hacken också tagit kontakt med banken och försökt bygga upp något sorts samarbete där.
Ja, det är också någon väldigt märklig sak. Hackaren brinner ju för detta för att stoppa den här typen av brottslighet och har tagit kontakt med bankerna. Och 4 banker tackade jag och har tagit emot information och inspelade samtal och lyckats stoppa flera bedrägerier. Men det visar ju också på något sätt vilken corniness det är i detta. Egentligen borde ju bankerna inte behöva ta hjälp av en hackare. Och en annan paradoxal sak i det hela, det är att de här brotten sker med bankernas verktyg. Det är liksom inte hammare och rep eller vad 17 det kunde vara förr i tiden. Utan det är med digipassen, med bankernas verktyg som de här bedrägerierna sker. Och där kanske man kan tänka att bankerna kunde hitta lösningar på det.
När vi spelar in det här på onsdagen, då har det här programmet legat ute i några timmar. Har ni fått några reaktioner än så länge?
Det har faktiskt rasslat in mejl bara av en hittills när jag tittat på min telefon, och det är ju bara morgon nu. Men hackaren borde få ett epitet, Batman, hjälte. Det borde startas en insamling till hackaren så han kan fortsätta det här fantastiska arbetet. Det är den typen av mejl som bara flödar in i min mejlkorg nu. Ett stort beröm till hackaren helt enkelt. Ändå att hackaren begår ett lagbrott.
En sån som går över på fel sida lagen men gör det av en, jag vet inte, en förlåtande moralisk orsak kanske.
Ja, det kanske man kan säga.
Vi gör så att vi sätter punkt för veckans avsnitt av Krimrummet där. Tack Sanna Klinghoffer för att du ville komma hit.
Tack för att jag fick komma hit.
Och om man vill titta på det programmet som ni har gjort så finns det upplagt på SVT Play. Uppdrag granskning, avsnittet heter Hackaren där. För den som vill ha lite bakom kulisserna material av Krimrummet så kan du som alltid följa mig på Instagram. Malmgren.k heter jag där. Du kan också mejla mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.